Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Vinpratarna. Vi är tillbaka efter sommarsemesteruppehållet.
Låt oss säga avsnitt 99.
Ja, avsnitt 99.
Det är ganska pampigt.
Det är pampigt. Det är pampigt. Mm. Snart 100. Det har vi sagt länge nu, men nu är det verkligen snart 100. Och vi har ju funderat ganska mycket på vad vi ska göra avsnitt 100.
Och vi har fått lite förslag och lite sånt där. Men alltså...
Vi var inne på att vi skulle bara köra vintage champagne och sånt där. Men vi har kommit fram till att vi ska göra ett egocentriskt avsnitt.
Ett Q&A.
Ja, ett Q&A. Där vi ska fråga ut varandra om lite allt möjligt som har med vin att göra, men också kanske lite privata och personliga frågor. Och vi vill även ha er lyssnares hjälp. Så att skicka in gärna frågor som har allt
från, allt om liksom,
högt i tak, högt och lågt.
Mat och dryck och allt som är härligt.
Vi kommer dricka någonting medan vi spelar in avsnitt också.
Så alltså, tanken är att Andreas tar med sig en flaska minst och jag tar med mig en flaska minst och så dricker vi upp det och spelar in.
Exakt, så det kan hända.
Och det kommer inte vara mycket klippning alls.
Nej, det kommer vara ganska klippfritt avsnitt.
Ja, det brukar det vara generellt också.
Ja, men kanske ännu mer här. Det kan bli lite mer på kul. Alltså, ni kommer inte få lära er så mycket om någon speciell region och sådär, men ni kommer få lära er väldigt mycket om
aldrig.
Oss.
Det vet man aldrig.
Ja, exakt. Idag är vi väldigt exalterade för att vi ska spela in ett avsnitt om Madeira.
Ja, och vi har faktiskt, det har vi pratat om länge. Alltså vi brinner ju för stark vin och tycker det är superhärligt. Mm. Men det känns ju som att Madeira är sånt ämne där man kanske behöver lite specialhjälp.
Mm. Och vi har en fenomenal bisittare som jag strax ska presentera. Men först, Beatrice, var är vi idag och spelar
in
det här avsnittet?
Alltså vi sitter ju på Erstagatan 21
just nu. Varför gör vi det?
Vi sitter i en superhärlig bar som är lite som ett byggprojekt just nu. Men jag och en vän, Jonas Sandberg, ska öppna om några månader. Så detta är ens lilla bebis man sitter på och spelar in.
Mm, det är ju superkul.
Första gången vi spelar in här, men absolut inte sista. Jag tänker att vi alltid ska spela in här från
det
känns fullt rimligt.
En ny vinbar i Stockholm helt
precis.
Enkelt.
Och vi har inget namn än, men,
ja, men jag har lite inriktning.
Tro mig att ni kommer alltid få reda på det.
Ja, ni har någon form av tänk rent... vinlistemässigt och sådär.
Ja, alltså väldigt mycket goda viner är ju tanken.
Det är bra.
Och liksom utvalda och liksom speciella goda grejer.
Mm.
Och allting från vin till öl till sprit till musik och till mat. Allting ska vara gott och härligt.
Underbart. Ser vi fram emot. Och öppnar någon gång i...
November förhoppningsvis.
Ja, innan nyår i alla fall. Innan jul.
Absolut, ja. Absolut. November. Och alla lyssnare kommer få reda på när detta sker. Så att alla kan komma och dricka vin.
Ja, vi får snacka mer om det. Får du hålla oss uppdaterade på hur det går med
absolut,
bygget.
Absolut, absolut.
Och nu till dagens verkliga ämne, Madeira. Vi kom på att vi måste prata om Madeira. Och då tänkte vi, vem fasen ska vi ringa? Och det var ganska enkelt. För vi tänkte, Niklas Jörgensen har man sett till.
Precis, välkommen.
Tack så mycket.
Vad kul att ha dig med här.
Tack för att jag fick komma.
Det är en stor ära. Du var självskriven. Det känns som att det är få i det här landet som kan så mycket om Madeira som du. Om ens någon.
Alltså, bara i Sverige så ska vi dra till
världen. Vad sa jag? Sverige? Jag menar världen.
Ja, precis. Sverige är världen.
Men berätta om dig själv. För de som om möjligt inte vet vem du är. Vem är du?
Då börjar vi riktigt långt tillbaka i tiden. Danmark. Ursprungligen kom jag från. Mina föräldrar är från Danmark. Och jag har vuxit upp i Skåne, i Landskrona, till en icke-vinintresserad familj. Men det tog väl någonstans under gymnasietiden när jag började inse att det är det här jag ska jobba med. Eller rättare sagt, jag skulle bli kock.
Mm.
Kom in på Grythyttan. Och 2 veckor innan jag skulle starta så fick jag en sån här uppenbarelse att nej, det är inte det här jag ska ägna mitt liv. Att stå i kök sent på kvällarna, långt in på nätterna. Jag tror att jag ville ha någonting mer utav. Jag ville ha någon form av tacksamhet förmodligen. Så att jag tackade nej. Började jobba 1 år på bibliotek istället. Och sen in på universitetet. Och där började mitt vinintresse. På bibliotekstiden. För jag började läsa allt. När jag insåg att jag inte skulle bli kock. Så läste jag alla vinböcker.
Spännande.
Munskänkarna i Lund på universitetet. Superhärlig avdelning. Väldigt behagliga människor som gav mig en enorm kick framåt.
Mm.
Så att det var ju, medan jag pluggade så läste man ju vinböcker.
Okay.
Det var så det började för min del.
Vad var det för vinböcker på den tiden man läste? På den tiden
ja,
du såg
på den tiden.
Det är så kul att få säga det eftersom alltid är yngst.
Ja, exakt. Jo, ja, för de som inte vet, jag är född 1972 så jag är ju som en fin Madeira vid det här laget. Så.
En ung Madeira.
Exakt, en fantastisk årgång ska ju tilläggas och den väntar fortfarande på buteljering. Men jag väl läste man på den tiden. Det var, böcker på den tiden var ju mycket mer pedagogiska. De var inte lika djuplodande som idag. Det fanns ju inte nischade böcker på samma sätt. Det var ju ingen som ens hade någon tanke på att prata om sådant som säg, vad är ett naturvin till exempel. Det fanns ju inte på världskartan.
Lite torrare kanske.
Det var, det,
mer brittiskt.
Förmodligen var det det. Det var Italien och Frankrike. Och
lite
pliktskyldigt Tyskland. Och sen en halv sida om Portugal. Och då var det i Porto inom Madeira.
Ja. Men vad var det för viner du var inne på då? Drack du det mesta eller var du inne på någon speciell region? Vad var det som fick det? Liksom
det började med Italien för mig. Mm. Det var mitt nummer 1. Mycket för att jag pluggade italienska samtidigt. Försökte läsa lite extra kurser. Så att det blev... Jag kom in på Piemonte, kom in på Toscana, Brunello blev en stor favorit. Så att det var det startade med för min del. Men sen när jag var färdigpluggad, det här var 1998, så tänkte jag, okej, då hade jag en examen i handelsrätt. Är det här jag ska göra eller ska jag jobba med vin? För då hade jag tagit det så pass långt så att jag hade redan då, ja, det stod vin och stämplat i pannan på mig. Så att jag tänkte, nej, jag utnyttjar min danska och så drar jag till Köpenhamn. Så att då provade jag på att jobba ett par år hos Kjær Sommerfeldt.
Uh-huh.
En av de här klassiska anrika vinbutikerna ja, i stan. Underbar. Och där stod jag och krängde Bordeaux och blev mer eller mindre indoktrinerad in i Bordeaux värld. Det var i Frankrike för hela slanten på den tiden i Danmark. Och där stod en liten avdelning med italienska viner och helt plötsligt var jag Italien-expert i hela Kjær Sommerfeldt för att han kunde någonting om den där Nebbiolo-druven. Så att, nej men så var det. Det var vad jag gjorde i ett par års tid. Det var fantastiskt. En underbar upplevelse. Men någonstans känner man efter ett par år att nej, utbildningen håller på att försvinna mig ur händerna så att nu måste jag tillbaka. Så det blev en tråkig juristkille istället. Okay. Flyttade till Stockholm och jobbade 7 år i försäkringsbranschen.
Jaha.
Men under tiden, jag släppte aldrig vinet, så var jag, ja, vad kan det vara, 3-4 år på vinkällan Grapp.
Mm.
På den tiden innan man hade barn så tog jag helt enkelt på mig en ny kostym och gick ner i källaren efter mitt vanliga jobb, i alla fall 2-3 gånger i veckan. Körde provningar, jag vet inte, jag har säkert kört 100-150 provningar på Grapp under de åren. Mm. Fantastiskt kul, otroligt trevliga människor att jobba med. Det var... På den tiden, för de som vet om de är, Maria Kolsjö, ja, Magnus Landsman och Helene Hjort var källarmästare.
Just.
Så att det var på den gamla goda tiden. Det var, det var skoj.
Ja.
Det var riktigt skoj.
Och hur hamnade du in på så här, Portugal och Madeira-spåret sen så småningom?
Ja, det gjorde jag redan för 20 år sedan.
Mm.
Och det var ju också, det var under min studietid. Man åkte till Köpenhamn för att leta roliga flaskor. Och för där fanns ju rariteterna. Och på den tiden kom jag faktiskt köpa det också.
Mm.
Det var ju inte, det var inte lika dyrt som idag. Herregud, jag kunde till och med köpa en Lafite Rothschild halvflaska 86 på bolaget när jag pluggade så, i Lund. Det gick att betala. Ja. Jag fick ju försaka någonting, men det gick. men jag kommer ihåg Köpenhamn. Mitten av 90-talet, måste ha varit 94-95. Och jag står inne på Magasin du Nord och ser den här Sercial 1940 framför mig.
Mm.
Vinius Justinius Henriks, det gamla namnet på firman. Och jag bara, Den kostar typ 350 danska eller någonting. Ska jag köpa den? Vilken bok ska jag försaka? Nej, jag måste ha den. Så att, och på den tiden läste jag beskattningsrätt och det var världens tråkigaste ämne. Och jag saknade inte att jag sket i den boken en sekund. Och flaskan var fantastisk. Mm. Då var man fixerad vid ålder. Det var liksom, wow, det här är inte 55 år gammalt och jag kan köpa det och dricka det. Jag kommer fortfarande ihåg vad jag lagade, jag kommer fortfarande ihåg vem jag drack det med. Det var ett superhäftigt vin. Nu när man har facit
hand, så man blir nyfiken.
En räksoppa. Du vet, man köper färska räkor, fräser upp skalen först med lite smör så att det lockar fram den fina sötman. Och sen kokar den, gör en fond av det, ner med lite grädde, ner med en dutt madeira. Och sen har man hela lasset med räkorna också, givetvis.
Ja,
madeira, sersial och en soppa är ju faktiskt fantastiskt gott ihop.
Ja, ja.
Så att det var så det började.
Ja. Och vad gör du idag? Du lämnade juridiken till slut, eller?
Ja, på sätt och vis gjorde jag det. Det blev lite för mycket paragrafrytteri helt enkelt. Så att jag gav mig in i en annan värld, internetvärlden.
Mm.
Började jobba för domännamn, .eu. Samtidigt som jag började inse när det kom barn in i bilden, jag måste göra någonting annat, jag började blogga. Så min Madeira-blogg startade för 8 år sedan.
Madeira.org, stämmer. Måste ni kolla in om ni inte redan har gjort det. Fantastiskt.
Och då började man skriva istället. Jag började skriva på andra forum också. Jag hade ju hur mycket som helst och det var ju, jag älskar att skriva. Det var ju ett perfekt sätt att få utlopp för det. Man lär känna andra människor. Plötsligt blir man en liten del av branschen. Jag fick ju en inblick i det här som jag har stått helt utanför.
Mm.
Det var jättespännande. Det tog väl ett par år som började skriva för Vinbanken på nätet. För att nu, de senaste 3 åren, har gått över och skriver i Livets Goda.
Mm.
Där jag har en artikel i varje tryckt tidning. Hjälper till med bilagorna, skriver på hemsidan. Och allmänt, mitt namn kommer väl figurera där lite mer i framtiden. Så att det tycker jag är jätteskoj.
Jag vill skriva om öl.
Öl också, jag debuterar.
Det
debuterar som ölskribent nu i nästa nummer. Där jag slår ett slag för Landskrona som bryggarstad, min hemstad. Så att en liten stad, 3 bryggerier. Det måste vara rekord i Sverige.
Ja, verkligen. Snyggt.
Men om vi nu ska fokusera lite på Madeira, rent geografiskt, var är vi? Hur ser det ut på Madeira?
Madeira är nästan 1000 kilometer ifrån Lissabon. Du är 600 kilometer ifrån Marokkos kust. Och ön i sig är inte särskilt stor. Vi pratar, vad kan det vara, nästan 7 mil från väst till öst och mindre, det är drygt 2 mil norr till syd. Så drygt 700 kvadratkilometer ö.
Det är inte mycket.
Inte mycket.
Nej.
Och väldigt kuperat. En vulkan.
Ja.
Precis som grannen Porto Santo som ligger norr om Madeira. Men vitt skilda geografiska förutsättningar.
Ja.
Porto Santo är en sandö medan Madeira är en basaltö. Väldigt stor skillnad på växtligheten också.
Mm.
Och har varit mer växtlighet, för enligt historien så brändes all urskog ner när man fann Madeira. Man har egentligen bevis på att man har funnit Madeira flera hundra år tidigare än vad man gjorde. Mm-hmm. Men som alltid så är det alltid vi västerlänningar som skriver historien.
Exakt.
Men morerna har faktiskt haft Madeira utmärkt på kartor 300-400 år tidigare än när Sarko kom till ön 1418.
Mm-hmm.
Eller rätt sagt, de kom till Porto Santo 1418 och skymtade någonting i horisonten som de inte riktigt vågade närma. På den tiden var det hysteriskt mycket skog, sägs det. Och det har legat en dimma runt ön, väldigt hotfullt helt enkelt.
Okay.
Så nästa år åkte man dit och upptäckte då Madeira. Från 1419, 25 år senare, så växer det redan då vinrankor på ön.
Okay.
För att man beordrade väldigt tidigt att bränna ner skogen.
Mm.
Och vad det resulterar i på en vulkan, det är enormt näringsrik jord.
Ja.
Och det här blev ju farten. Skulle du runda Goda Hoppsudden, men då stannade du och provianterade där.
Ja.
Skulle du till den västra sidan istället, Vid ett senare skede så stannade du givetvis där också. Så att Madeira blev på något sätt knutpunkten.
En havsknutpunkt, ja. Ja,
absolut. Ja.
Och så att vinnäringen drog igång redan på 1400-talet.
Den kom igång på 1400-talet och man tror att den första druvan som har kommit är Malvasia. Mm. Man pratar om en som heter Malvasia Barbosa. Den lata Malvasien. Mm. Man tror att den har kommit från någonstans i Medelhavet. Vågar man inte säga. Malvasia Candida som kom lite senare vet man kommer från... Man tror den kommer från Kreta. Men det är samma idag som den vi kallar Malvasia di Lipari. Okay. Och den gjorde sig ett namn. Men det var Verdelho som blev den stora druvan ganska tidigt.
När är vi då? Är vi fortfarande 1400-talet?
Det kommer ganska snabbt till ön. Så att ja, den kom väldigt tidigt in. Men den har nog 50% av odlingarna på 1700-talet.
Okej. Men själva Madeiras karaktär har ju också med lite med sjöfart att göra rent historiskt. Kan du berätta lite grann om själva varför den smakar som den gör och så vidare?
Ja, det har du helt rätt i. Det är ju ett sjöfartsvin, verkligen. Vi ser Madeira som en förstärkt dryck. Vi tänker Madeira uppspritat med idag neutral vinsprit, men på den tiden var det oftast sockerrösrom. Om vi går tillbaka igen de där 600 åren så är ju Madeira på den här tiden mer eller mindre uppdelat i två sektioner. Sockerrören och vinodlingarna. Det är huvudsysslan. Men på den tiden när du spritade upp får man inte glömma att Madeira var torrt.
Just det.
Man jäste ut, tillsatte spriten i efterhand.
Okay.
Och det här är ingenting man gör direkt. Man tror först att det är någon gång under 1500-tal man börjar, säg lite innan mitten av 1500-tal, man börjar att dutta i sockerrörsrom för att den ska klara överfarten.
Ja.
Märker att det smakar ganska gott också jämfört med hur det smakade utan.
Ja.
Men det är ingen praxis som får riktigt fäste förrän under 1700-talet. Vi pratar lite innan mitten av 1700-talet, då börjar man märka att nu har vi någonting där de inte avslutar med att sprita upp vinet utan man istället avstannar jäsningen så att du behåller den friska smaken där du får druvans naturliga sötma. Och hållbarheten ökar ju ännu mer.
Ja.
För då hade du helt plötsligt både alkoholen men du hade också rejält med socker.
Ja.
Och sen det naturliga konserveringsmedlet syra. Så att det var ju lite där... Man lägger grunden för det hela och vid den här tiden när vi pratar 1700-tal, mitten av 1700-tal, ja, då är de 50-60 stycken producenter på ön.
Okay.
Och idag?
Idag är de 8.
Oj.
Det är ganska...
Ja, men det fortsätter ju uppåt också.
Ja.
Så att det här är ju ett mecka framförallt för engelsmännen. De är inte högt ansedda på ön av portugiserna. Men Portugal och England har ju alltid haft en ganska kärvänlig relation.
Ja.
Och väldigt tidigt så hade ju engelsmännen infört mer eller mindre avgiftsfria, tullfria försäljningar till västsidan. Helt enkelt till Amerika. Och det blev ju det vinet nummer ett som man drack i USA.
Okej.
Ja, det var ju det civiliserade vinet och ja, men man skålade till och med när man skrev under självständighetsförklaringen 1776. Efteråt så var det partaj med Madeira i glasen. Och på något roligt sätt så är det, eller komiskt, det är egentligen tragiskt också, så är det samtidigt exakt i samband med detta som nedgången börjar för Madeira. För innan dess var det ju autostrada rakt in på det amerikanska matbordet. Nu plötsligt så, men vad fasen, ska ni vara självständiga? Här kan ni glömma att ni får några tullbefrielser av oss då. Så att då sätter engelsmännen istället käppar i hjulet.
Mm-hmm.
Så att, och då blir det ju sakta men säkert börjar en nedgång där. Om man börjar titta på andra marknader. Brasilien kommer in i bilden istället som en väldigt intressant marknad. Men i samma veva här så har man börjat inse att det här finns ju pengar att tjäna.
Mm.
Och vi kan ju inte ta fart och slänga på skeppen och fara runt ekvatorn. Det är liksom inte hållbart i längden. Så vad gör vi? Jo, vi bygger Estufas eller Armas de Calor, varuhus där man värmer upp vinet.
Ja, precis. För det var det man upptäckte också när man transporterade, när man seglade runt så att säga, mot Indien och så vidare, att man, att när faten låg i fartygen så utsatte de som för fuktighet och värme under lång tid. Och
förutom spriten, ja, så blev det, så fick du värmen också. På grund och botten så är det ju vinets absoluta fiende nummer ett. Det är ju värme och luft.
Kan du prata lite om den processen, liksom, vad som händer?
Ja, precis. Vad händer med vinet då när det utsätts för den värmen?
Vad som händer, ja, det är ju en hel vetenskap. Madeira är ju i grund och botten inget högkvalitativt vin. Du har en ganska låg mustvikt. Druvorna kämpar för att nå upp till kanske 10%. Du har ett väldigt högt skördeuttag. I grund och botten så har du ju en produkt som inte är wow. Ibland vill jag gärna jämföra lite med basprodukten i champagne. Mm. Att det är lite samma förutsättning. Jag vill prata om två viner som är mer resultatet av oss, ja, av människan, än av naturen, även om det här är ett samspel.
Mm.
Men det är ju en process där du får helt enkelt, det beror på, börjar vi med stoffen, som vi nämnde innan. Det är ju den enkla varianten. Du värmer upp en stor tank. På den tiden var det ju träfat. Och så hade man lätt tändrör runt om, och de var fyllda med vatten. Och så eldade du koleldade i en anläggning precis bredvid, och vattnet började koka och sen cirkulerade det runt och hela tiden höll vinet varmt. Så på den tiden, vi pratar Funchal, Madeira, början av 1800-talet, när det här var liksom i praktik, 1820-talet, då var det nästan 40 stycken i Storfasistan. Uh-huh. Och det var en stor, det var ju som en smog runt staden. Folk gjorde som flyger också av det här. Och du kunde inte heller värma upp det på rätt sätt. För att det här leder ju bara till viss del. Så det var ju en process som var svår att hantera. Mm. Det gjorde att man till sist började öka temperaturen och nästan koka vinet. Och då fick du väl brända smaker.
Okay.
Så att du ville efterrapa
den här smaken. Vad är optimala temperaturen då? Det är runt
45 till 50.
Ja.
Det är lite från producent till producent. Men 90 dagar idag. Men idag har vi ståltankar som är reglerade. Där du kan värma upp det på ett helt annat sätt än man kunde förr i tiden.
Mm.
Nu har till exempel Blandis precis flyttat ut från sina lokaler. Har en toppmodern anläggning i Machico. Och där de kan helt enkelt värma upp vinet. Vi pratar tankar som ändå är väldigt stora, minst 10 000 liter.
Mm.
Där du kan få samma temperatur i alla delar av tanken.
Mm.
Det har inte kommit ut på marknaden, men när jag var där i våras så provade jag det första resultatet som chefsvinmakaren Francisco Albuquerque han serverade för mig. Det var helt enormt bra.
Ja.
En enorm, alltså, ett kvalitetsligt. Ja, exakt.
Mm.
Det är en jämnhet i det som inte man har haft tidigare.
Okay.
Men det här är ju det billiga sättet att göra Madeira på. Och tyvärr, nästan drygt 85% av allt vin som görs på den är ju
på det
är gjort på det här sättet.
Ja, men blir det bra så är det väl ändå inte.
Det har blivit bättre. Ja. Idag är det ju absolut bättre. Förr i tiden var det inte kul.
Nej.
Det är lätt att vi har en romantiserad bild av Madeira att vinerna är så bra, men det är lätt att glömma bort också att det är bara 10% av vinerna som de facto är värda att lägga på minnet.
Mm.
Men på den här tiden, med den konkurrens som man hade också. Ja.
Men vad gör den här uppvärmningen med själva vinet då? Alltså, vad är det som sker? Man behöver inte gå in jättehåll på det kemiska.
Du får ju, reaktionen är ju att först och främst att du utsätter dig för värme.
Ja.
Så att du lurar processen. Det lurar helt enkelt vinet att åldras fortare.
Mm.
Och sen har du också tillförseln av luft, av syre in. Så att du utsätter det för det som vinet egentligen inte ska kunna klara av. Men om du gör det tillräckligt lång tid så får ju vinet en motståndskraft mot det. Det blir tåligare och tåligare.
Okay.
Men de här enklare vinerna är ju gjorda för att drickas tidigt, så att de har ju inte lagringsförmågan som en åldrad Madeira, som en som har legat på det andra sättet, som är Canteiro. Canteiro är det fina lagringssättet.
Canteiro.
Och det betyder i grund och botten, det är egentligen träpelarna som faten ligger på, kallas Canteiro, eller stapelsättet. Men här lägger man ju sina bättre grejer, och oftast har ett Madeira-hus 3-4 vindsvåningar. Där man börjar högst upp för de unga vinerna. För där har du mer värme, en liten högre temperatur. Och de första två åren i alla fall så ligger de där. 5% kan du räkna med att det fördunstar per år.
Okej.
Det är ganska mycket.
Det är mycket, ja.
Mm. Och sen flyttar man successivt neråt till kallare vindsvåningar när du vill att processen ska avstannas. Men också för att styra vinets riktning lite. För att du vet inte vad du startar med. Du kan ha världens finaste druvmaterial för Madeira då. Men du vet inte vilken riktning det kommer att ta. Det kommer fatet att avgöra. Just det speciella fatet. Exakt värmen som har varit just den säsongen där. Det är så många små saker. Så här har vi vintagevinet. Det ser vi fram emot om 20-25 år. Det kan ta en helt annan riktning. Mm. Man vet aldrig riktigt. Och därför håller man på. Det är en hel konstart där. Man kan flytta ett fat. Nej, nu måste vi ner 4 grader. Vi flyttar dit där. Vissa...
Då flyttar man det rent fysiskt till en annan våning till exempel.
Ja. Det finns de som också tar fatet och kör upp i bergen. Där de har ett warehouse i helt enkelt högre upp topografiskt. Så att du får en temperatur som... kanske kommer ner på 1% evaporering.
Och det här gäller för egentligen alla kvalitetsviner att tala om.
Ja, kantera lagade viner. Och jag skulle säga att de börjar från 5 år och uppåt. Det är ingen garanti att en 5-åring är kantera lagad, men seriösa producenter gör kantera-metoden. Och då, det gäller ju alltid från 5, 10-åringar, 15-åringar, 20. De här vinerna är ofta en blend av flera olika årgångar. Och sen kommer de årgångsmärkta in i bilden.
Mm.
Colheitas och vintage.
Just det.
Men om jag får ta upp den där biten med Estufas på 1800-talet.
Ja.
För det är ju faktiskt väldigt fascinerande när man börjar inse att Madeira är så pass utsatt. Eller i det här läget början av 1800-talet, vinet är så populärt så att det är utsatt för bedrägeriförsök. Alla vill ju vara Madeira. Så att man gör Madeira på kanalerna, på Azorna, överallt, och man duttar i vilken sprit man kan komma åt. Skeppar det till Madeira och sätter namn på, för att man vill ju sälja det. Man vill ju tjäna pengar. Så att det här sätter igång en hel förtroendekris. Det är väl den första förtroendekrisen de har. Och de hittar ju en väg ut ur det. Det blir helt enkelt förbjudet med det stoffa. Det tar 20 år innan det här överklagas och fastlandet fastställer exakt hur du får arbeta med det stoffa. Och sen efter det så är det lite andra. Då har man mer kontroll på läget. Men precis när man gör detta så kommer ju mjöldagen till Madeira. Det här är 1851. Och den ödelägger ju allt. Vi har, vad ska vi säga, precis innan så har vi kanske en årsproduktion som ligger på en 8-9 miljoner liter. Och från 1851 till 10 år fram så produceras det mindre än 100 000 liter
om året.
Man vet ju inte hur man ska lösa det här. Nej. Nej, ingen vet. Det är först senare i Europa på fastland som vi kommer fram till det här med att spraya dem med kopparsulfat.
Mm.
Klassiska Bordeaux. Mixande Bordeaux-cocktailen.
Uh-huh.
Och först då börjar man hitta tillbaka. Vad som har hänt under de här 10 åren, det är att nu börjar producenter slås ut. Mm. För att vissa hade ju inte möjligheten att klara 10 år med ingen försäljning överhuvudtaget.
Nej.
Vissa är smarta, inser att här kan jag göra med en hacka. Blandis till exempel, redan då börjar inse att vi måste kunna erbjuda någonting. Så de börjar köpa upp inventarier på en. Köp på gamla källare, börja blanda ihop, soleran föds, så att man blandar årgångar, så att man hela tiden kan leverera till en törstig marknad.
Ja.
Och så att redan där lägger de grunden för att vara störst i grund och botten,
ja.
Kvalitetsmässigt. Men här är det, soleran föds mitten av 1800-talet och vi börjar selektera, det börjar liksom sållas ut bland producenterna. Och tar väl 20 år till innan nästa elände kommer. Och då står ju Suezkanalen färdig.
Mm.
1869. Ingen vill ju runt till Madeira. När man kan åka genom Suezkanalen. Mycket snabbare väg till Indien.
Ja.
Så att där förlorar de halva marknaden.
Oh, shit.
Ja. Jag tycker synd om Madeira. Det är mycket elände nu alltså.
Eller hur? Samtidigt så har du i den vevan har det amerikanska inbördeskriget. Det blir helt stopp. Det är ingen som bryr sig om att dricka vin då, eller du får inte ens in det. Så att.
Nej.
Och då kommer ju samtidigt givetvis bara för att det ska bli maximal otur så kommer ju filoxran också till Madeira. Ödelägger innan man då, ja, som ni vet, man kommer på hur man ska lösa det här. Mm. Att dympa en amerikansk rotstock på en europeisk vinranka. Men du vet, på den här tiden, då har Madeira, mitten av 1850-talet har man 100 000 invånare på ön. Idag har man Malmö-storlek, drygt 300 000, 350 000. Mitten av 1800-talet så kommer en kolerepidemi, slår ut 10% av befolkningen. Och folk har så fattigt så att de 40% av öns invånare emigrerar. Så att det händer ju så mycket under kort tid. Mm. Och när de stackars snubbarna som då är kvar efter man har löst det där med filoxeran och man har löst mjöldaggen, då kommer det liksom båtlaster från fastlandet till Portugal med amerikanska labruscas. Här, ta de här. Ni ska ympa den här rotstocken på era rankor. Och de bara tittar på folk. De bara satte ner det i jorden. De var så trötta på allting. Så att vad som växer upp där, det är en kultur med hybrider. Och den blir ju så stark så att ett tag så håller inne på att sluta alla klassiska viniferas. Och hade det inte varit för en druva, Tintanegran, den som allmänt är så bespottad annars på Madeira, man hittar ingen vinlittare som säger någonting gott om Tintanegra fast den har funnits 200 år på ön. Den räddar ön. Den kan ju agera kameleont. Den kan ta skepnaden som torr, halvtorr, halvsöt, söt. Fantastisk druva. Det är den druvan som man kallar mollar i Spanien. Man pratade ett tag väldigt mycket om att man trodde att det var en korsning av Pinot Noir och Grenache, men det finns inga DNA-bevis på det överhuvudtaget. Men Tintanegra räddar Madeira. Men på den här tiden så är ju faktiskt så att mycket av det som produceras är ju hybridvin. Men då gör man så att hybriderna får helt enkelt formen av, är det en sercial, och då har man bara jäst en torr. Är det en vardell, jag har med jäst en halvtorr.
Ja, men jag förstår. Det är ju ett ypperligt läge kanske att gå in på just de viktiga stilarna och druvorna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har ju några viner vi ska också testa medan vi har tre stycken viner här som vi ska prova medan vi snackar. Så vi kan väl ta...
Ska vi börja med det vi sitter i glaset med?
Det tycker jag.
Mm. Ja.
Det är den torra varianten.
Mm. Ja.
Eller det som vi kallar torrt. Det är lite... kan vara lite svårt att ta till sig där med Madeira, att prata om ett vin som har nästan 50 gram socker är faktiskt torrt.
Ja.
Men i just den här vi provar nu, Borgers Sercial 1990, en vintage historia, så har vi drygt 9 gram syre.
Ja, ja, den är väldigt,
det är väldigt bra.
Balanserad. Mm. Man känner ju inte av socker, alltså man känner ju lite, men den är ju typ torrt.
Och så har vi 25 år på fat. Gamla fat ska ju tilläggas. Ingen i Madeira vill jobba med nya fat. Det ska ju inte ge smak av fatet på något sätt. Så att får ju väldigt speciella karaktärer. Mm. Just när vin åldras på fat så det uppstår ju lite spännande grejer. Du får ju till exempel en mer harmonisk alkohol. Syran balanseras. Viner som ligger många år utvecklar sotolon. Mm. Den här lite curryliknande tonen. Märker du tydligt i just det här vinet. Att den har en liten fin kryddighet.
Det här är ju magiskt helt enkelt. Det är så jäkla gott. 20% alkohol. Är det, skulle du säga, är det...
Ja, det är lite olika från producent till producent. Vissa, det kan ligga mellan säg 19-21.
Ja.
Det är lite en husstil också, hur man väljer att göra. Vissa producenter, det är ju, vi har ju 8 producenter idag.
Mm.
Så vi har nästan hälften
av alla producenter på bordet. Och det är nästan, det är 8 olika stilar.
Ja.
Man lär sig känna dem, de är olika.
Ja.
Häftigt. Men vad skulle du säga om Borges då? Vad är speciellt med
det? Ja, det är en väldigt fin anrik gammal firma som har blivit kända i just Madeira-kretsar för sina gamla Terrantes-viner. Den druvan som är den mest nobla på ön. Startade 1877. Drivs idag av systrarna Isabel och Helena Borges. Deras pappa startade, deras farfars farfars far Enriques Meneses Borges startade 1877.
Mm.
Så att de har varit med ett tag nu. Sitter inne i Funchal, en gammal valskvarnsanläggning. Och fantastiskt fin byggnad. Ser inte mycket ut för världen när man står utanför, men bakom. Då finns det saker. Där finns det härliga massa vindsvåningar. Det finns gamla estufas som de har gjort i betong som säkert är 80-90 år gamla.
Wow.
Och ser allmänt småskitigt ut där inne, men grejerna är fina.
Ja.
Det är inget ställe man går och dammar i alla fall.
Men så detta är ju betydligt mindre producent då än Blandis till exempel. Men är den liksom mitt emellan Barbeito och Blandis, eller är den liksom stor i produktion?
Det är ju ingen på Madeira som egentligen är stor i produktion. Vi har ju drygt 5 miljoner liter produceras årligen på en. Man exporterar, det ligger ganska jämnt på drygt 3,5, någonstans mellan 3-3,5 miljoner liter per år.
Mm.
Och att det är ett överskott på produktion är för att man lagrar i så lång tid.
Just det.
Men det är inga stora snubbar det här. Störst är väl Justinius idag, men det är för att de har bulkverksamheten också.
Ja.
Justinius ägs av ett fransk firma och... De har givetvis den franska, belgiska och schweiziska restaurangscenen att ta hänsyn till. Så att bulkviner, på det sättet man sålde för 15 år sedan får man inte göra idag. Utan idag så tillsätts det salt och socker. Salt och peppar i bulkvinet för att inte du ska kunna sälja det vidare och tappa om det. Riktig Madeira måste vara butylerad på en.
Ja.
Men om du ska arbeta med det i restaurangverksamhet så finns det salt och peppar igen.
Okay.
Och det är därför de är störst, för de har ju den scenen också.
Ja.
Och Grupp Martinique äger Justinius och har faktiskt köpt upp en majoritet nu också av Enriques.
Okay.
Så att där kommer vi nog se lite fusioneringar framöver. Blandis är nummer 2 storleksmässigt.
Mm.
Och sen är det en liten kamp där mellan de andra, Enriques, Borges, Barbeito, vad har vi mer? Vi har Faria, vi har Madeira Vintners och Oliveiras.
Mm-hmm.
Det blev väl 8 stycken här, tror jag, om
jag
inte glömde någon. Så att, det är inte många kvar, och då får man inte glömma bort att under den största eran så har vi varit uppe på nästan 80 producenter. Idag har vi 1000 hektar vinodlingar, varav 500 hektar är fortfarande hybrider.
Okay.
Och när Portugal gick med i EG, dåtidens EU, 1986, då var vi uppe på 80% hybrider.
Uh-huh.
Så att det går neråt successivt hela tiden, men vi pratar fortfarande väldigt lite. Du får inte göra vin i EU.
Nej.
Om det är en hybrid och kalla det vin. Ett tag så trodde man att det var för att det var giftigt, att man kunde få en mental störning om du drack det, för att det innehöll det här Malvin. Men det har ingen visat något som helst belägg för. Men de här vinerna har en kultur nu på Madeira, på Porto Santo, Azorna. Det är husvinet. och vino secco. Och det blir det serverat. Kommer det hem till folk, landsbygden, så är det kutym.
Det är det man får.
Du nekar inte om de kommer fram med en halvdassig färg och ser hur de smakar. Ja, jättegärna. Och det är inte gott. Men de dricker det. Men det hänger väldigt ihop med fattigdomen. Ön har ju varit extremt fattig.
Ja.
Det går inte att förstå hur fattiga folk har varit. De flyr. De flesta är det fortfarande idag. Nu har man det bättre, men man har det svårt. Väldigt svårt. Och det är att man tar 15 år utomlands.
Ja.
Jobba som en gris, tjäna upp pengar, åka hem så du kan köpa någonting. Så det är väldigt vanligt att man åker till Brasilien, Venezuela, Sydafrika är väldigt populärt.
Okay.
Kör stenhårt.
Okay.
Det är ofta melodin.
Uh-huh.
Okej, om vi ska prata lite om detta vinet då. Cerecial 1990. Vad har vi i glaset?
Vi har en 25 år gammal historia. Den har legat 25 år på fat. Druvorna, Cerecial då, den tar varianten. På fastlandet kallar man den här Scania Cow, som betyder hundstrypan. Och det är för att den har ju en så hög syra så att den kan slå ihjäl en hund till och med. Så att, och det är en naturligt hög syra. Och bara för att göra saker och ting ännu värre så odlar man ju Cerecial på 700 meter höjd på Madeira. Mm. Bara för att ge den lite mer syra. Man tyckte inte det var tillräckligt. Så att du har ju en naturlig potentiell alkohol på kanske 9% om du har tur. Jag odlar den på sydsidan av ön, Chardim da Serra. Väldigt, väldigt lågt ner. Har ni sett de här kolora som de har på Santorini?
Yeah.
Mm. Man har dem väldigt nära marken. Men jag likar dem här för att just få möjligheten att få värme från jorden.
Okay.
Och det tar många år. Man brukar säga att det behöver 10 år innan du får koll. Lite så här ordning och det blir lite spännande och faktiskt riktigt njutbart. Här har vi ju 25 år på fat, så det är en annan femma.
Yeah.
Och som sagt, det är 9 gram syra i den här.
Mm.
50 gram socker.
Du hade haft den här öppen ett tag också.
Den har stått, ja. 3 veckor.
Och det är ganska härligt att man vet att det håller sig det så håller pass fint. Liksom.
Den har ju fått sin kyss av luft och värme redan.
Ja, precis.
Så att den behöver inte oroa sig för den
biten. Den är redan skyddad.
Och den behöver inte heller ställas i kylskåp eller någonting. Och faktiskt, det enda viktiga är att du försluter.
Ja,
så kan den stå. Det är till och med så att producenterna själva säger ställ den hellre i rumsvärme.
Mm.
För det är vad de har gjort hela tiden.
Ja.
Varför ska den plötsligt stå kallt? Så att,
står det Cerecial på så kan man vara säker på att det är en torr variant i alla lägen. Är det den torraste Madeira-varianten eller finns det en?
Inte nödvändigtvis, men när vi pratar om det som man förr kallade de nobla druvorna.
Mm.
Idag kallar man dem rekommenderade druvor.
Mm.
Det är ju Cerecial, Verdelho, Boal, Malvasia.
Mm.
Det var ju de man pratade om. På en liten, så här, en liten inflikning kom med Terrantes. Men de här druvorna tillsammans står för 10-15% av produktionen.
Uh-huh.
85% av produktionen nu på Vitis vinifera, det är Tintanegra.
Mm.
En blå druva. Det är den som styr Madeira. En druva som du inte fick nämna vid namn, fast den har varit sedan 1700-talet. Först förra året, 2015, så tog IVBAM beslutet. IVBAM är kontrollinstitutet som styr Madeira-vinet och broderiet på ön.
Oh.
De hade för lite, alltså, de fick lite knypplar. Nej, det har han inte för lite. Men först förra året så lämnade de in ett förslag till den självstyrande regeringen på ön att nu måste vi.
Mm.
Så att förra året godkändes den.
Okay.
Så nu får Tintanegra stå på etiketten. Och det var ju på tiden, tycker jag.
För också
jag
har fått lite uppsving väl?
Absolut, men det är en druva som är bra. Det är inget fel på Tintanegra för 5 öre. Den har räddat ön och den har visat en otrolig anpassningsförmåga. Dessutom har väldigt många gamla stockar.
Mm.
Det är en blå druva. Så de lever ju längre än gröna, gröna druvor.
Mm.
Det finns många på ön som har 80-90 år. Många av odlarna också, de kör ekologiskt.
Mm.
Det är månkalendern som gäller.
Mm.
Och sen placerar man många av vingårdarna bredvid bananplantagerna. Bananer behöver inte besprutas särskilt mycket på Madeira. För de har inga riktigt naturliga fiender på den.
Mm. Okay.
Så att man kan hitta liksom en symbios där.
Med. Okay. Äter man goda bananer också?
De är jättebra. små fina bananer. Mm. Och kanon. Men, så att Cerecial är den torra varianten.
Ja. Mm.
Och sen har vi ju nästa steg då, och det är Verdelho som är den halvtorra.
Mm.
Vi kan ju faktiskt säga det också att när vi pratar torr så är det 40-50 gram socker.
Ja, men exakt. Ja. Exakt.
Och när vi sen går på Verdelho så är vi kanske mellan 50 och 75 gram.
Ja.
Boal som är den halvsöta ligger någonstans där med vid 80-strecket.
Mm.
Och Malvasian, Malmsey som engelsmännen envisar som att säga, mellan 100 och 125 gram skulle jag säga. Det är inga stora mängder egentligen när man tänker efter, om du jämför med portvin till exempel. Nej. Eller många andra dessertviner. Och du har ju den här naturliga syran.
Mm. Att det sista det är alltid du balanserat.
På, det sista du tänker på det är att oh, det här var sött.
Mm.
Vi har ju ingen Verdelio, men vi har väl en Boal och en Malmsey som vi kan ta och testa. Men det pratas ju även om, det finns lite andra, det kanske vi ska ta sen, men man pratar ju om rainwater och liknande grejer också. Vad är det för någonting då?
Det finns ju många så här, härliga historier kring Madeira. Lite som egentligen söta viner överhuvudtaget i hela världen. Det finns alltid en sån här fin skröna om hur vinet blev till.
Mm.
Någon var försenad, det var krig här och så skulle någon meddela när skörden skulle börja, eller hur?
Det är viktigt.
Det funkar. Rainwater har jag hört 2-3 olika varianter av.
Uh-huh.
Vilket som gäller får man väl vara osagt, men det mest rimliga är helt enkelt den förklaringen att fat lämnades kvar ute över vintern. Man hade glömt att helt enkelt proppa igen dem. Så att det har regnat, kommit vatten in i dem.
Mm.
Tunnat ut
det.
Ja, så den blev utspädd. Och det var en Verdelio.
Okay.
Och den här smaken som uppstod tycktes väldigt, givetvis också resan över till USA efter den här uttunningen behagade i USA. Framförallt i de varma områdena.
Mm.
USA har alltid på något sätt haft en väldigt speciell relation till Madeira. Var du i New York så var det Malmsey. Var du mer nere i södern så var det de torrare varianterna. Någonting som man också försökt återuppleva i USA idag. The Rare Wine Company, Manny Burke, han har ju försökt sätta igång det här igen. Han har en Savannah Verdelio, han har en Charleston Sercial, han har en Boston Boal, en New York Malmsey, en New Orleans Terrantes. Och den gör han i samarbete med Vinos Barbeto, som vi har i glaset nu.
Ja,
perfekt.
Det är väl...
Och det här är en Boal.
Ja, Vinos Barbeto tillsammans med Blandis är väl de som har kört rainwater-begreppet mest.
Okay.
Men det är populärt. Idag så är det ju givetvis en Tinta Negra som man arbetar med. Det är inte många som skulle vilja tunna ut sin Verdelio idag.
Nej.
När man har 40 hektar Verdelio på hela ön, drygt. Men i det här fallet, just denna vi har nu i glaset, är ju inte en rainwater, men
nej,
bara för att ta på Barbetos rainwater-variant så gör han, Ricardo Diogo, en 80-20-blandning. Det vill säga att han tar 80 Tinta Negra och 20% Verdelio från nordsidan av ön. Det högre syra i druvorna där. Och han lägger alkoholen medvetet lägre. Han lägger den på 17%.
Mm.
Så att det ska bli mer så här gastronomisk Madeira och få den här lite uttunnade smaken. Väldigt fin. Finns att köpa i Sverige. Beställningssortimentet.
Rainwater, ja.
Ja,
mm. Ah, cool.
Så att den kan man dra hem. Det är en halv liters flaska. Härligt vin, funkar jättebra till svampa. Mm. Nu när vi har svampsäsong, svampsoppor, stek kantareller och en kantarellmacka. Riv lite ost över. Lite rainwater i glaset.
Man
behöver inte mer. Det är väldigt enkelt. Men nu har vi ju Boal.
Ja.
Och det här är ju en reserv. Så en femåring. Och den här lägger Ricardo på Canteo.
Okay.
Boal är ju som sagt den tredje druvan, kan man säga, i rangordning efter Verdelio som är halvtorr, så kommer Boal som är halvsött. I grund och botten skulle jag säga att det här är den tråkigaste druvan på ön. Den är väldigt intetsägande. Den går under namnet Malvasia Fina i den officiella beteckningen. Men det är ju Boal-namnet vi känner till. Engelsmännen säger Boal med y. Men druvan odlas på sydsidan av ön. Man ser ibland namnet Cachudo, som extra namnet betyder helt enkelt klase. De är så stora. De är gigantiska. Och odlas på sydsidan. Den gillar soliga lägen. Den angrips ganska lätt av botrytis. Och det vill du inte ha i din Madeira.
Nej.
Så därför så sätter man den längst ut mot kustlinjen. Så att du får en bra cirkulation in i vingårdarna. 200-300 meter höjd.
Mm.
Så det är faktiskt så att man ibland ser vingårdar som ligger här längst ut på kanten vid kusten och sen är bara stup rätt ner.
Okay.
Och där står Boalen och trivs fint. Kan nå ganska hög alkohol. Det är faktiskt den druvan som lätt kan dra iväg till 12-13%.
Okay.
Och det är också för att jag har smakat ynglingar då, fartprover som bara varit några månader gamla, som man känner, oj, här var det botrytis.
Mm.
Och då har vi i makan ett problem.
Ja.
För att ni vet ju att det är Har du bara 1-2% botrytis i ett vin, det är svårt att arbeta bort det.
Ja, det
den vill ju ta över, hur lite än du har i. Så det är tajt. Så att, det är ingen lätt historia. Så det blir ju oftast att man får slänga ner det i väldigt många omgångar och väldigt många år i blänsen.
De här smakar ju väldigt olika.
Ja, precis. Vad, är det som, vad kan man förvänta sig om man har en boal i glaset jämfört med en Sergiello till exempel? Vad är det vi har nu?
Du får ju ofta en lite mer karamellig ton. Jag gillar rökigheten som man lätt hittar i boal. Och sen den här lite semirökta te-känslan. Mm. Tänk oolong te. Mm. Den tycker jag är rätt tydligt i doften här.
Verkligen, när du säger det.
Smaken
men inte alls lika kryddig, inte alls det där mot curry som Borges var. Det känns liksom, det är ju inte fruktigt, men den upplevs lite liksom
snällare. Den här är läskande och god. Mm. Jag tycker den här är fräsch. Mm. Men det händer inte så mycket på 5-årsnivå. Jag tycker att personligen på 5-åriga boal så är Blandis top notch. De har hittat en stil som jag tycker är riktigt fin. Du vill ha lite knäckigare toner, du vill ha lite bränt socker och lite rökighet och lite koncentrerat. Då tycker jag att boalen gör sig bäst. Men på 10-årsnivå, rent generellt skulle jag säga att Madeira, när vi pratar 10-åriga blends, det är då det börjar hända saker. Det är då de visar var skåpet ska stå. Men innan det så får man acceptera att det här är ju det de ska tjäna pengar på. De ska ju också
visst.
Men detta känns som så här perfekt, sitt ute, aperitif, lite charkt, oliver och sen liksom det här svalt känns ju jättegott.
Det här är ju ett vin som också, nu har vi kylt de här vinerna. Mm. Vilket är lätt, det tycker jag är ett generalfel, de flesta gör med Madeira annars, det är att inte kyla dem. Madeira mår bra av att serveras vid 10 grader ungefär. Nu pratar vi 3-5-10-åringar. De tycker jag kan ligga på cirka 10-11 grader. För dels så är de ju yngre och spriten blir tydligare. Men du dämpar ju sprit med kyla. Och så det är jätteviktigt. Du får en helt annan friskhet från druvan. Dessutom så är glaset viktigt. Just i hänseende till spriten. Du vill inte nysa när du doftar på ett stort vin. Så att ett kopitaglas sör de själva med. Och isoglas funkar alldeles utmärkt också om man inte skulle ha ett copita-glas. Själv så har jag upptäckt att Riedels premium akvavitglas är ypperligt till Madeira. Fantastiskt. Det gör jobbet för min del. Men i övrigt kallt, inte för stort glas om vi pratar unga viner. Sen ju mer vi går upp i ålder, då kan man höja temperaturen. Som vintagevinet, den hade vi lite varmare. Den kanske ligger på 14-15 grader. Tycker jag är bra. Och sen har vi ju Collieta-stilen som kan ligga någonstans mitt emellan. Det är lite olika, men...
Ska vi testa den nu då, rent av? Jag har en Collieta med sig, var det inte så?
Precis.
För lagringsdugligheten, vad vi är lite inne på här, är ju generellt... Det känns som att Madeira-viner kan hålla hur länge som helst.
Ju längre de har varit utsatta för luft och värme, desto tåligare blir de givetvis. Men det kommer också till en gräns när det kan bli för mycket av det goda. När det blir för koncentrerat. Och det är just då som vi pratade om innan, man börjar flytta farten. För att det kan bli för mycket. Och då är det inte gott. Då blir spriten påtaglig.
Var den äldsta årgången, var den äldsta Madeiran du har druckit som fortfarande har varit magisk?
Som fortfarande har varit magiskt. Då ska vi ner till slutet av 1700-talet, början av 1800-talet. Jag tror att det är roligt att prova någonting från 1700-talet, men någonting som bara var så här sagolikt, fantastiskt. Håren reser sig på hela kroppen. Det var en boal 1811. Den från Blandis. Som de serverade till mig på firmans 200-årsjubileum 2011 i anläggningen på plats. Det var mäktigt. Det var riktigt. Och det var 30 grader varmt ute och man får det här in och bara håret överallt. Fantastiskt vin. Det finns en enorm ynnest över att få prova såna här grejer, men jag går inte igång mest av allt på det här gamla. För mig är ju Madeira framtiden, inte dåtiden. Man får inte glömma bort att förr så visste man inte alltid vad man gjorde. Idag har du full koll på vad du gör. Idag så släpper Borges som vi hade här i glaset CCL 1990. De släpper en vintage varje eller vartannat år. Förr i tiden kommer man släppa hur mycket som helst hela tiden. Mm. Kunde du lita på det? Nej. Tveksamt. Fanns det kontrollinstitut som höll stenkoll på allt du gjorde? Nej. Det var kanske till och med hybrider i den.
Mm.
Förmodligen var det det. Efter Filoxa-tiden i alla fall. Ja. Så att det har varit jättetufft för dem. Det har varit en dålig, taskig kontroll. Efter Filoxa försvinner i monarkin också, början av 1900-talet i Portugal. Kungen mördas. De har någon interimregering innan då till slut Salazar kommer och sätter ner foten och tar över landet i 50 års tid och driver det som sin egen lilla hobbyverksamhet. Portugal är ju en diktatur i väldigt många år fram till 1974. Samtidigt, hårt att säga, men han fick ju ordning på vinindustrin.
Mm.
Det var ju väldigt mycket plagierande, det var väldigt mycket fuskande. Det öppnades ju kooperativ överallt, alla var tvungna att lämna in sina viner. Sen fick man tillbaka dem, men det var ju, skulle vara fullständig koll på allting. Och det är också där under den tiden man öppnar IVM, som just är det. Det första kontrollinstitutet innan då, IVBAM, som styr det idag. Så att man försöker i alla fall, men man vet ju att det mesta Madeira som har producerats från mellankrigstiden fram till 1986 när man går med i EG är väldigt mycket hybrider. Mm. Stod det Sercial så skulle den bara kopiera stilen, vad man kunde förvänta sig.
Ja, jag förstår,
att det skulle vara torrt, men du kunde inte förvänta dig de kvalitativa dragen.
Nej.
Så långt hade det gått. Och på den här tiden har man tappat så många marknader också. Efter första världskriget så tappar man ju Ryssland när de har sin revolution. Oktoberrevolutionen, då försvinner hela den marknaden. Tyskland gillade ju väldigt mycket söt Madeira.
Ja.
Tyskarna försvann. De hade ju börjat gilla Madeira. Det försvann ju helt och hållet med hur man allierade sig under första världskriget.
Mm.
Så att under mellankrigstiden så är det Skandinavien med Sverige som tar täten.
Mm.
Så vi är ju världen. Ett tag, under en period på 10-15 år, så är Sverige världens största importör av Madeira i förhållande till folkmängden. När man drack vin i Sverige på 30-talet så var det ju när man pratade vin så var det en Madeira.
Okay.
Vin och sprit öppnar ju en anläggning nere i Funchal också. Har det är enorma mängder de producerar där nere, köper in helt enkelt och får skeppa till Stockholm. Så att, det är faktiskt som så, det är jättekul om man då besöker Blandis, om man kan få till en ordentlig träff med dem innan, så kan man säga att man är från Sverige och det skulle vara jättekul att se Vin & Sprits gamla fat. För ett antal år sedan så köpte Blandis upp 3 stycken gamla brasilianska ekfat som stod i Vin & Sprits anläggning på ön. Och då har man tagit sina mästre, alltså sina tunnbindare till att restaurera de här faten som är på 5000 liter kanske.
Oj.
Och idag använder man dem igen. Och det står, de står med väldigt. Den gamla faten som är från 20-talet.
Häftigt.
Ja,
hur ser det ut idag då? Dricker svenskar Madeira?
Ja, men alldeles för lite jämfört med förr. Idag är vi 10:e, 11:e land i världen vad det gäller konsumtion, eller av köp av Madeira.
Mm.
Tyvärr köper vi billiga grejer.
Mm. Är det med smaklagning?
Folk har fortfarande att man ska ha det sås.
Mm.
Mm.
Så att de viner som duttas ner sås är inte roliga.
Nej.
Det är en 3-åring helt enkelt. Ja, utan några som helst större egenskaper. Så att det är tråkigt. Men visst finns det. Men man önskar ibland att det var lite mer. Norrmännen har vaknat lite mer till liv där.
Ja.
De har bättre utbud och också en större intresse av det. Så att, svårt att säga. IVBAM turnerar ju världen, kontrollinstitutet, och försöker slå sig in på marknader. Jag har försökt få dem nu att stanna i Sverige nu i väldigt många omgångar. Men de har valt Danmark istället. Fast det är mindre konsumtion där så har de valt Danmark. Det är lite synd, men det borde finnas potential, det tycker jag.
Mm.
Att återväcka det här. Man märker det på restaurang mer och mer. Det är det perfekta vinet att ha sitt dryckespaket.
Mm, verkligen.
Det är grymt.
Men hur skulle du säga att vi ska förbättra det då? Kan vi inte, vad kan vi göra?
För att, jag gör liksom, så gott jag kan.
Ja, men, precis. Men jag tänker liksom, om man...
Vi kan spela in poddavsnitt.
Ja, men precis, men det är
en bra start.
Jag tror att många tycker att det är lite knepigt liksom, att förstå sig på. Om man vill liksom lära sig är det enkelt att resa dit.
Du har helt rätt. Visst är det så med starkvin överhuvudtaget. Mm. Det är idag en inbyggd rädsla.
Mm.
Och det har egentligen hängt kvar sen efterkrigstiden. Då har det gått mer och mer mot torra, fräscha viner. Det ska vara champagne, det ska vara Sauvignon Blanc. Det har inte varit liksom Madeira som har stått i ropet. Och det har ju på något sätt mer associerats med något tungrot, något gammalt. Det lämnar vi bakom oss.
Mm.
Och sen har man glömt bort det. Och sen förknippar du bara med din farmors gamla sprithylla där hemma. Där det stod en flaska längst in i hörnet. Fast det var Bristol Cream och inte Madeira. Så är det så man tänker. Och till sist har du glömt allt vad det handlar om. Och när man väl serverade så blev det nästan en uppenbarelse för folk att är det här Madeira?
Mm.
Och du serverade till mat också. Absolut, funkar jättebra till det mesta. Särskallen kör du till förrätten, till förtilltugg, gillar sälta, gillar fina salamis, den gillar prosciutto, den gillar salta mandlar, den gillar oliver. Funkar jättebra till svamparna där också. Finns ju hur mycket som helst att göra. Verdeljon samma där igen, ett brett spektrum. Jag fick en magisk matjessill på Adam Albins förra året med ett riktigt härligt smörslungat mos.
Mm.
Och norsk fångad sill som har gjort matches av. Och den var så god. Till en Verdeljo.
Okay.
Och
matches ju annars en väldigt svår kombo. Liksom.
Det satt som en smäck. Ja. Jag fick på samma sittning så drack vi en boal med 80 gram socker till en iberico kind som hade bresserats i flera timmar i Madeira-vin. Och man tänkte inte en sekund på att det var sött.
Nej.
Det bara hittade varandra på något sådant magiskt sätt. Ja. Så visst kan du göra det. Och dessert och Malvasian som vi nu har i glaset, den funkar jättefint. Tack vare sin syra så har den en bra matchning till många bär.
Ja.
Jag brukar till exempel på sommaren köra jordgubbar, vispa lite grädde, dutta i lite vanilj.
Mm.
Behöver inte mer. Jo, du behöver Malvasia. Men det alltid funkar så bra ihop. Den funkar med tropiska frukter också.
Syrligt, ja. Mm.
Den hittar syran tillsammans. Så du knäckiga toner, mycket choklad gillar den. Den gillar nötter i massor. Den gillar cigarrer.
Precis, det är verkligen
det funkar.
Kan du berätta lite om det vinet vi har då, i glaset nu?
Nu har vi ju Blendies i glaset. Mm. Det står Harvest 2008. Och det är en Collieta. Collieta är en avbruten vintage. Och det var faktiskt Blendy som hittade kryphålet i lagstiftningen på 80-talet. Att man faktiskt kunde avbryta en vintage när den hade startat. Det är så här att kontrollinstitutet kommer och sätter sina sigill på. Och sen får du inte bryta dem förrän efter en viss tid.
Mm.
Man kan också sätta på ett så kallat POSEIMA som är ett sätt man får ge EU-bidrag för hur många år du inte bryter den, så får du mer för varje år. Allt för att man ska uppmuntra till kvalitet istället för att snabba cash. Men du kan avbryta. Efter 5 år tidigast kan du avbryta en del av den eller hela. Och många gör ju det för att dels så får du en liten inblick i vad som komma skall. Storhet i vardande.
Mm.
Du får primärfrukten. Det har inte riktigt blivit Madeira på 100% allvar än, utan i det här vint vi har till exempel smakar du Malvasian, blommigheten, parfymigheten, apelsinskalen. Det blir väldigt mycket av det där goda, vilket är härligt. Men sen kan resten av vinet få fortsätta mot vintage-nivå. Men för producenten är det ett sätt att få in kapital, samtidigt som det är att du får en liten vink om vart vinet befinner sig.
Mm.
För det är mindre än 1% av allt vin som blir en vintage som har kvaliteten till sist.
Mm.
Och då är det här bara sätt att hava in. Jag säger ju att det här är det bästa som har hänt Madeira sen 30 år med Collieta.
Ja.
För att du får så mycket vin för pengarna.
Precis, det är det enda som finns på Systembolaget och de här tre om man vill
köpa. Ja, precis. Blendies Collieta MMC nummer 7833 och 159 kronor. 7833, 159 kronor. Det är ju som hittat.
Billigast i hela världen.
Ja.
Är det så?
Det är sant. Den är dyrare på plats.
Är det sant?
Ja. På Madeira ligger de på över 20
euro. Ibland är det bra med
Madeira. De har prisat sig hårt in här. De vill verkligen inte släppa den svenska marknaden. Det finns hopp. Borges har gjort samma sak. De håller också väldigt låga priser i Sverige för att det är en historiskt sett viktig marknad för dem. De vill inte släppa den. Så är det. Men det här är ju...
Men det här är det sötaste i gänget, så att säga.
Mm. Ja. Jag skulle gissa, jag vågar inte säga exakt, men jag skulle gissa en liv på 125 gram.
Mm. smarrigt tycker jag. Fortfarande.
Och den är ju också lite mer som Borges, att de liksom mycket mer kryddor och.
Mm.
Den är fylligare också.
Mm.
Det är
väldigt nötig.
Malms är engelska ordet för Malvasia. Och Malvasia är ju inte en druva, utan en samlingsbeteckning för många druvor. Den enda riktiga Malvasien som idag finns kvar på den egentligen, det är Malvasia candida. Men det finns bara några tusen rankor.
Mm.
Den är så svårodlad. Den angrips väldigt lätt av mjöldaggen, så att den finns bara nästan i omedelbar närhet till havet.
Okay.
Det finns en som har gett sig kast med den. Och det finns ett ställe som heter Vachados Padres utanför Funchal. Och det är en sandplätt, en sandstrandsplätt, där du måste åka hiss lodrätt ner 300 meter längs bergsvägen för att komma ner till det där stället. Och det här var Maderas Grand Cru på 1700-talet.
Mm-hmm.
Jesuiterna hade den på 1600-talet innan de förvisades från den. Här odlade man Terrantes och man odlade Malvasia candida.
Ja.
Det var det är ett sånt mikroklimat. Det kommer man göra. Du kan stå där uppe liksom, det kan bara, ja, skönt, lite blåsigt, så alltså, kommer ner där som en liten ugn.
Mm.
Och där har du massor av olika sorters tropiska frukter. Du har hur många varianter som helst på temat. Passionsfrukt, avokado och så alla dessa gamla strankarna också. Jättehäftigt ställe. De vinerna kostar ju därefter. Och de, idag så vinifieras de av Ricardo Diogo på Vinos Barbeto.
Okay.
Så att okay. Förr i tiden, när inte de hade den här hissen, så fick man ta båtvägen.
Häftigt.
Ja.
Till Funchal. Det fanns inget annat sätt att komma ner där. Men annars är det ju inte mycket Malvasia candida, utan det är andra varianter.
Ja.
Så som sagt, en samlingsbeteckning för flera sorter. De bästa idag, som det här vinet. Jag var faktiskt med en gång med Blandis när vi skördade Marmsi på nordsidan. En liten stad som heter São Jorge. Och där har den hittat ett fint klimat där den trivs jättehäftigt.
Ja.
Ingenting att göra för en lång skandinav. Är man längre än 1,50 ska man inte skörda vin på Madeira. Inte om det är gjort som en latada, det vill säga det här pergolasystemet där man binder upp rankorna. Och det är också därför faktiskt, utan att lägga någon som helst fördom i den, kvinnorna förr i tiden var de som skördade, männen bar.
Mm.
För att man var mindre för, och de är ganska små fortfarande på Madeira. Men nu har det blivit en annan grej av det heller. Nu är det mer en familjegrej, men många barn hjälper till. Det är man och huset.
Ja.
Men är man 1,85 så ser man det som ringande i Notre Dame efter en halvtimme i två veckor. Så att, men kul är det i alla fall. Men det är otroligt krävande när du har en sluttning kanske på 10% samtidigt som...
Ja.
Som du ska plocka där och göra där klippa. Men det är fascinerande. De här systemen med pergola är ju... Man tror att det kommer från tiden när Madeira bosattes, befolkades. För att de första invånarna kom från Minho i norra Portugal. Och Minho är ju känt just för pergolasystemet.
Just.
Det är ju Portugals regnigaste område.
Mm.
Och man band ju helt enkelt upp för att komma undan fukten.
Mm.
Och det har man gjort med Madeira också, som man tror det kommer utav det, och det är också fuktigt på Madeira. Men samtidigt, om det är på en väldigt kuperad ö, så är varje liten plätt värd guld.
Ja.
Så när du går under de här rankorna så växer det sötpotatis, zucchini och gud vet vad, allt.
Ja.
Lupiner är ju något av det absolut, absolut bästa som de odlar mellan. De äter dem som bönor, jättemycket sånt där. Så att du maxar.
Ja.
Vad har de för liksom matkultur? Vad äter man för mat med det?
Ja, det är ju... Tur att inga portugiser kan höra mig nu. Men jag tycker att Portugals matkultur överlag är fruktansvärt tråkig.
Ja.
De vet ju inte vad salt är för det första. Men Madeira har ju klarat sig lite bättre där, för de har influenser från Afrika.
Mm.
Så att dels vågar de arbeta med kryddor på ett helt annat sätt. Dels vågar de salta maten. Så att råvarorna, vad de har i form av havet, är ju fantastiska. Men grönsaker kan de givetvis göra mer av, självklart. Men havet är ju fantastiskt. Och får man väl en dagsfärsk sallad eller någon tomat och sånt från den, det är så himla fint.
Mm.
Det är sprängfyllt med smak.
Ja.
Jätteläckert, men det är inte... Den börjar ju växa fram nu, man märker det. För varje år jag åker dit så tycker jag det blir bättre och bättre hela tiden också, för att det växer fram en scen Och det finns människor som är intresserade, som besöker dem, som förväntar sig att det ska finnas någon form av vett på restaurangerna.
Mm.
Och nu kommer bordsvinet också mer och mer. Okay, så att, från ingenstans har liksom bordsvinet börjat ta mer och mer plats. Det är fortfarande väldigt lite, det står för 5% av den totala produktionen.
Ja, men det var roligt.
Men det är på gång. Ja. Och det görs ju bra verdeljor. Det finns några stycken. Blandis gav i år ut sin första verdeljo som bordsvin. Justinius har gjort det ett par år. En av mina goda vänner, han driver en egen liten vinodling på ön, Filippe, och gör en verdeljo som heter Paixão do Vinho från nordvästkusten. Jättefin.
Mm.
Riktigt bra. Bra vin och 12,5% alkohol.
Kul, kul.
Så att det kommer. Touriga National har hittat östsidan på ön.
Mm.
Funkar bra. Merlot funkar bra.
Okay.
Så att det kommer lite av den här varan också, men annars är det ju starkvinnar vi tänker på när vi associerar till Madeira. Och de flesta skulle jag nog tro tänker på den vi har i glaset här, Malvasien.
Ja.
Det är oftast den som man himlar lite extra med ögonen när man får, för att det här känner man igen och man har fina minnen av det. Men för den riktiga nörden så är det Terrantes som är druvan nummer ett. Så den är ju snudd på, den var ju snudd på utrotning, utrotad. Den fick ju stryk med mjöldagen. Det var den som tog mest stryk när den kom. För att i grund och botten är Terrantes ingen svårodlad druva. Men den klarar inte av det vita mögelsvampet.
Nej,
och
nej.
Det tog väl, ja, vad kan det vara? De senaste 10 åren så har man börjat mer och mer försöka pusha tillbaka den. Det finns några hjälteinsatser. Enrix anlade sin egen vingård 1995, Quinta Grande, som är Madeiras största sammanhängande vingård, 10 hektar. Och där planterade man 700 rankor Terrantes. Okay. Quinta de Santa Lucia i utkanten av Funchal som drivs av en av Blandis. Där har man också några 100 stycken. Och nu börjar den komma lite tillbaka. Förra året så lanserade Kontrollinstitutet ett program där man stödjer odlare som vill ympa om rankor till Terrantes. Och då får du 1,30 euro per kilo skördad Terrantes i bidrag innan du då har sålt druvorna. Okay. De hjälper dig gratis med all vitikultur i 5 år. Och allt för att få folk att komma folket tillbaka. Och faktiskt förra året så skördade man 7000 kilo. Terrantes är det högsta på över 100 år.
Så det där blir mer och mer antagligen.
Ja, absolut. Och det är en fantastisk druva. Den har ju, man brukar ju prata om att Terrantes har en elektrisk syra. Och har man väl provat det så finns det ingen väg tillbaka. Det är fantastiskt. Men det är på ett snyggt sätt. Och sen har den lite en bit och bäska som bara formligen skriker efter lite mat också, men ligger någonstans i det halvtorra halvsätta spektrat. Ja.
Men innan vi tar avrundar, vad skulle du säga om Madeiras status och ställning idag? Man har ju hört att folk har pratat om att det är nästan utrotningshotat och du pratar om 8% och så, men samtidigt så sa du här innan vi började spela in att det ser ljusare ut än på länge.
Ja, försäljningssiffrorna pekar ju norrut för många av dem. Det går ju riktigt bra för Blandis till exempel. Ricardo på Barbeto gör ett enormt jobb. Så visst, det finns en efterfrågan och den blir större och större i hela världen också. Madeira i Japan till exempel är stort, riktigt stort. Sushi och sersial är en fin kombination, så det växer i stora delar. Ryssland har ju börjat hitta tillbaka igen, USA börjar hitta många ställen i Europa. Det är fortfarande EU som är den viktigaste marknaden, så visst händer det grejer, men du måste fortfarande anpassa dig till en ny verklighet. Och du får inte, som jag var inne på lite innan, det är väldigt få som äger egna vingårdar. Det finns drygt 1700 odlare på Madeira.
Okay.
Och du har ju rent traditionellt sett en deal med något av husen. För så gjorde mussan och fassan och så går det tillbaka. Men det är ett handslag, det är inte något kontrakt som är skrivet, utan vi tar på hand på det här. Okej, bra. Så du kommer tillbaka nästa år, eller hur? Ja, så kör man så. Och vissa av dem kommer med... Det finns ett par snubbar som kommer med 25-30 000 kilo druvor. Men snitt leverantören kommer med 2,5 tusen kilo.
Mm.
Det finns någon som kommer med 15 kilo också. Men då får du, har du hälsosamma Tinta Negra-druvor så får du 1 euro per kilo.
Ja. Oj.
Och kommer du med en Cersia så kanske du får 1,40-1,50
ja.
Per kilo. Så att det är ju en viktig inkomstkälla. Kan du då skörda 2,5 tusen kilo och det är bra grejer, ja. Så kan du få ihop 3,000 euro. Och det är väldigt mycket för någon som har en månadslön brutto på 800 euro. Mm. Vilket mer eller mindre är standard om du jobbar full tid.
Just det.
Så att det är en jätteviktig inkomstkälla. Men sen är det så här att snittodlaren idag är 55 år.
Aha,
okay. Ungdomarna vill ju inte längre. Så att det här kan ju bli en kris.
Om ingen vill ta över.
Om ingen vill ta över, exakt. Verkligen. Och säljer du marken så blir det ju garanterat ett exklusivt hus eller en hotellkedja eller någonting.
Okay, det är inte så att det finns kooperativ av odlare som att någon som köper upp dem. Nej, okay.
Finns ju en ny producent nu på en som är sprungit ur kooperativet, men det är ett dotterbolag som står på egna ben. Men Blendis till exempel, de arrenderar en mark på lång sikt av kyrkan.
Mm.
Quinta do Bispo. Och det är 4,5 hektar skog som de började för 6 år sedan att röja. Och nu är vinrankorna 4 år gamla. Där har de klassiska sorterna. Och Terrantes och Bastardo också.
Mm.
Den har vi inte nämnt tidigare. Det är samma som Trousseau i Frankrike.
Okay.
Klassisk druva på Madeira, fast det finns inte många vintageviner, bara en handfull, 5 stycken. Men de vill säkra upp. Den här Quinta do Bispo ska ge 20% av Blendis behov av de fina druvorna. I framtiden är det tänkt att det kostat en förmögenhet. Det är flera olika mikroklimat i den här vingården, är fantastiskt belägen. Men det har kostat mycket. Men Blendis har tänkt hela tiden att det här är för kommande generationer.
Mm.
Idag är det 7:e generationen med Chris Blendis som styr. Hans barn ska ta över. Han har fått tvillingar. Hans mamma är från Göteborg förresten. Hans barn ska ta över, är det ju tänkt. Så har det alltid varit. Och det är det som är det häftiga. Att man tänker för framtiden att det här får inte gå förlorat. Det är för mycket på spel.
Mm.
Och Quinta Grande är 10 hektar som Enrix sa. Så att det kommer nog mer och mer, skulle jag gissa, att man måste börja ta tag i det själva för att säkra det. Men det är ju, priserna är ju häftiga.
Okay.
Vissa lägen på Madeira är Manhattan-priser.
Wow.
Så att det blir så litet. Ja,
ja.
Och det finns inga ytor, utan du måste ju odla på kuperade lägen.
Ja.
De har massor med pojos, heter det, som har terrasserade odlingar som man odlar i. Inte bara då vin, utan allt annat också.
Ja.
Så att, absolut finns det en framtid för Madeira. Jag tror den är bättre än vad den någonsin har varit. För att jag tycker att vinet har aldrig varit bättre. Men det är ju också risker.
Ja.
Du kan ju aldrig jämföra det med portvin till exempel. Det är 5 miljoner liter som produceras. Vad är det i portvin? Det är väl drygt 80 miljoner liter om jag inte minns fel.
Mm.
Tänk bara liksom den marknadsföringsapparaten som de ska upp mot.
Ja, men visst.
Det är tufft. Det är ju ett nischvin.
Mm.
Det har vi inte pratat om, att det är vinspriten som vi Madeira 96% i. Medan den i portvin är 77%.
Mm.
Och det är ju just lite för att vi har ju en potentiell alkohol som är lägre i Madeira än i portvinet.
Ja.
Portvinet har en potentiell alkohol på 15-16%. Medan här är det då kanske 9-10-11%. Så att om du kör med 96% så behöver du givetvis, om du arbetar med det, så behöver du mindre.
Ja.
Så du tunnar ut vinet mindre och utsätter det för mindre.
Exakt.
Så att du har ju en kompensation naturligt i Doro-vinet. Så att problemet här, det är ju att ändå att den neutrala vinspriten har blivit så mycket dyrare på de senaste åren.
Ah, okay.
Det var ju många av de här företagen låg ju i Spanien.
Mm.
Och de tappade ju sina subventioner från EU-håll. Man har ett visst antal år med för subventioner. Och sen förlorade de här, fick ju höja priserna ganska rejält. Samtidigt som spannmålsskörden slog helt fel i stora delar av Ryssland. Så att ryssarna dammsög hela Europa på vinsprit. Och det gjorde att på den enklaste Madeiran, 3-åringen, så fick producenterna höja med 1 euro. Och det är liksom, för dem ett dråpslag. Då kan du inte alls konkurrera med sherry eller portvinet. Så att då måste du helt istället vända det till någonting annat.
Ja.
Du får inte glömma bort att det absolut enklaste vin på Madeira måste vara 3 år gammalt.
Precis.
Du ska vänta i 3 år innan du får casha in på ett enkelt vin.
Det är en långsiktig investering.
Ja, så att tålamod är ju, det är en dygd. Oliveras celler är fortfarande viner från 1800-talet.
Som
de buteljerar ibland. I varasna vardag så kom Louise Olivera fram med 1901 och hällde upp en med glassan. Den här buteljerade vi förra året.
Oj.
Men exakt, 114 år innan man tyckte den var bra.
Det är så jäkla häftigt, jag tycker det är underbart.
Så att det ligger ju mycket, mycket tålamod, väldigt mycket osjälviskhet. Men de som är kvar, de har ju hittat en väg. Mm. De var ju inte bland de där 80 som inte hittade vägen.
Häftigt. Om man vill liksom lära sig mer om Madeira, finns det bra böcker?
Förutom din Madeira.
Det finns jättebra. Org. Det finns en fantastisk bok av Richard Mason. Engelsman som är ingift i Blandys familj. Mm. Och han gav ut en bok i höstas, för ett år sedan, om Madeira.
Det är den, som heter?
Jag tror bara den gott, kort och gott heter Madeira. Okay. Det är Atlantic Island eller något sånt. Men den är fin, det är den bästa tycker jag. Sen finns det en skotte som heter Alex Liddell, en professor, litteraturprofessor tror jag. Han gillar historia väldigt mycket, han gillar siffror. Så den kan man somna med. Men samtidigt så är den enormt väl researchad. Det är en fantastisk bok i den bemärkelsen. Men det är inga roliga bilder. Så att, men jag tycker om den. Sen finns det lite såna här enklare. Men
det är två bra tips. Mm. Niklas Jörgensen, vi säger väl stort tack.
Tack
för att du ville komma och gästa vinpratarna och upplysa oss och...
Jag har lärt mig jättemycket.
Jag med, jättemycket. Och jag är mer fascinerad och peppad på Madeira.
Om man har några frågor och sånt där, du finns ju på sociala medier. Vill du,
jag gör ju det. Man kan ju besöka min sida, givetvis. Mm. Kontakta med den vägen. Sen finns jag överallt. Jag finns på Instagram.
Vad heter du på Instagram?
Jag heter Twitter. Mig själv.
Du heter
jag,
dig själv.
Jag gömmer mig inte. Niklas Jörgensen. Yes. Kanske den här engelska varianten Jörgensen.
Men
jag finns överallt och jag svarar jättegärna.
Kul. Kolla in det. Tack
så
igen.
Drick
för att du
mer
var...
Madeira och skål.
Skål!
Skål på er. Tack för att du fick komma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.